Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Mycket snack om det här inhoppet. Det är svårt att förbereda sig. Va? Så att det är mycket känslor som fäller över.
När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 185. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman. God dag.
God dag.
Hej.
Idag tänker jag att vi ska summera den allsvenska våren genom att framförallt prata om saker som vi inte hade väntat oss av Malmö FF. Kanske lite annat också, men i huvudsak.
Det blir en intressant resa.
vi har inte gjort någon podd sen MFFs derbyseger i Helsingborg, men jag tänker att vi kommer att komma in på den lite då och då under det här programmets gång.
Och blicka lite framåt också.
Det ska vi också göra.
Precis.
Vad som inte kommer att hända. Eller nej.
Det här väntar vi oss inte. Fredrik, vill du ta befälet här?
Ja, det kan man ju göra. Vet inte hur långt man ska sträcka sig, vad våren räknas egentligen. Får man även räkna in?
Du får räkna, ja. Du får gå hur långt, ja. Nej, du får inte gå hur långt tillbaka du vill. Precis. Men du får gå från det att förra allsvenskan avflutades.
Ja, men då kan vi väl börja med att det var lite oväntat att MFF så helhjärtat, om man ska säga, övergav sin strategi från förra säsongen att man skulle satsa på egenproducerat. Det var ju den stora tanken där första året som Magnus Persson fick hela året. Vad blir det, 2018 då? Så var ju den ganska tunn trupp, men den var inte så jättebred som den är nu. Och man skulle lyfta upp de egna talangerna. Ett år senare så ser det ju väldigt annorlunda ut.
Och det är faktiskt lite intressant. Jag har inte hunnit prata och vidare med Daniel Andersson om det här själv. Men jag har sett en intervju med honom där han faktiskt... Alltså man spetsade ju egentligen målsättningen ytterligare på årsmötet. Att man skulle ha fått in 1,5 spelare från egna led i startelvan, tror jag till och med från början. Nu har man faktiskt ändrat målsättningen till att man tycker att det är okej att de här ungdomarna gör den här resan i andra klubbar, det vill säga man räknar in utlånade spelare.
Då är det inte så svårt.
Nej, men det är en rätt stor förändring faktiskt. Mm. Ett stort avsteg, och jag tror att bakom den finns nog till viss inte så liten del Ove Rössler, som ju rätt tydligt tidigt deklarerade att han inte trodde att unga spelare mer än i undantagsfall skulle kunna slå sig fram på den nivån som Malmö FF är, utan att de behövde ett mellansteg.
Men den strategin kan ju MFF säga att vi har 32 egna produkter i startelvan.
Det är ju lika lätt som 1,5.
Ja, faktiskt. Ja, precis. Faktiskt. Nej, ja, men det är ju intressant.
Ja, det är intressant. Man får ju naturligtvis sätta sig ner och prata mer med dem om detta. Men det innebär att de till exempel räknar förmodligen Pavle Vagic, som att han har etablerat sig då i Mjällby, eller att om någon i Trelleborg har gjort det eller, och så vidare.
Och Mjällby som går starkt i Superettan.
Ja.
Av någon konstig anledning så satt jag och såg Brommapojkarna Mjällby här i veckan faktiskt. Eller i helgen.
Nu ska vi inte prata för mycket om Superettan just idag. Men alltså,
nej, det var ingen rolig
tillfällig. Varberg och Mjällby är det i nuläget.
Två gräslag underbart.
Ja, det är ju i sig positivt. Den riktiga skräcken hade ju varit om Norrby som ligger trea hade gått upp. Ja. Två bortamatcher i Borås.
Just det. Norrby som för övrigtvis har vem då på topp? Gammal Malmö-bekanting.
Gammal Malmö-bekanting? Jag tänkte bara Lasse Nilsson, men han har lagt av.
Dardan Rexepi.
Dardan spelar. Mm.
Ja. Nej, men han och Lasse Nilsson är precis samma spelartyp.
Nej, men just den här strategin att man lite överger det här med viss mått av egenproducerad spelare i startelvan. Det är ju nya tider nu. Det går inte att ha det som 1979 då, som vi har avhandlat också för här i podden när stort sett hela truppen var från närområdet. Det är ju inte riktigt så längre.
Men vad ska man säga? Man får kanske spetsa dem också att det är många spelare som är producerade i Malmö FF. Det är bara det att det är ganska länge sedan, så att säga. Mm. Den här målsättningen har ju handlat väldigt mycket om att det skulle komma upp en och en halv spelare varje säsong. Och där har det ju varit kämpet. Det är väl egentligen Mattias Svanberg på senare år, innan dess Frans Brorsson. Om jag tar fritt ur minnet, som har etablerat sig.
Ja, sen är ju Frans Brorsson är där. Rakip är ju där också som liksom är ju ändå egen fostrad. Han är ju inte lastgammal direkt.
Men vad är det som skiljer där då? Jämfört med början på 10-talet?
Det är ju som för vilken klubb som har växt som helst egentligen. Det är ju akademins kvalitet måste ju växa i takt med liksom A-lagets framflyttade position också. Om MFF nu vill hävda sig i Europa League, vilket man ju faktiskt har gjort senaste gången man var med och siktar på att göra det år efter år, då blir det ju såklart svårare för MFF att liksom få in lag från de egna leden, eftersom urvalet inte är så stort. Titta på en jätteakademi ute i Europa, det blir lättare för dem att få fram spelare, för de suger ju in spelare till sin akademi på ett annat sätt. Det är möjligt att MFF kan göra det också, men det är inte lika lätt i Sverige liksom, att börja liksom plocka talangerna, vad ska man säga, 12-åriga talanger från Stockholm eller Göteborg ner hit. Liksom. Det...
Men var ska man liksom lägga ribban då? Jag tänker om målsättningen hela tiden är här och nu, alltså då hade det varit oerhört svårt för spelare som Pontus Jansson och Filip Helander och Gillan Hamad.
Men det känns inte som att MFF hade målsättningen här och nu för
nej, men det är det jag menar. Ja. Men nu har man det. Alltså man måste ju säga den sidan också. Alltså, det blir ju väldigt litet nålsöga.
Men jag tror att det handlar om det, att du måste hitta de där verkliga supertalangerna. Och att det kanske är ganska många spelare som är duktiga men inte kanske riktigt kan nå den
nivån. Men alltså man kan, med den bästa vilja i världen så kan man inte beskriva Pontus Jansson och Filip Helander som supertalanger.
Nej, det är sant i och för sig.
Alltså det är ju, de har ju jobbat sig till den positionen som de har.
Mm. Ja, men måste ju också ha en skicklig stab som kan se utvecklingspotential och sådär. Jag tycker ju till exempel, nu har ju Bonke gjort det bra, jag kan tänka mig att det är en punkt vi kommer återkomma där, men jag tycker någonstans också det är ett lite underbetyg att vi inte kan, eller vi säger jag, att Malmö FF inte kan få fram en egen produkt på den positionen och i den rollen som trots allt inte är, vad ska man säga, uttrycka sig lite plumpt där nu, men den mest märkvärdiga rollen på plan så att säga.
För att få lite balans i det här så kan vi kanske nämna att nu precis igår tror jag, eller i förrgår, så vann MFF U19 en stor turnering nere på kontinenten mot bra motstånd. Och om man tittar på våren så har de ju haft typ 15 landslagsspelare i U17 P17 och P19. Så att man producerar ju upp, och det är naturligtvis för att hitta det där sista steget. Och jag tror fortfarande att ett problem är att det inte finns en bra övergång, att U21 är alldeles för dålig och för ojämn, och att egentligen så kanske Malmö FF skulle behöva ett andra lag som är det Holland som har det, eller
ja, det är ju rätt många länder
har ett andra lag i division 1 kanske.
Något sånt. Men det har väl gjorts försök att dra igång det också, så
Men det var väl form av samarbete. För många år så skulle man samarbeta med IFK Malmö. Men...
Pontus Jansson har ju faktiskt gjort matcher för IFK Malmö. Det kan man inte tro nu.
Men jag tror att den grejen är svår. Alltså det här med olika klubbar. Det, för att det ska hitta någon sorts symbios med en annan klubb. Då det är väldigt, väldigt... Det är få förunnat att lyckas med det faktiskt.
Ja, alltså jag tänker på Helsingborg. Gick man till och med så långt så att man bytte namn på... till, nu minns jag inte vilket lag det var som fick heta HF Akademi. Det var Helsingborgs södra kanske.
Jag tror det var det.
Men det funkar inte heller. Den konstellationen försvann ju.
Mm. Jag tror Sverige måste hitta en annan modell helt enkelt på något sätt.
Men snacket ofta bland tränare, eller ofta som jag har snappat upp lite här och var i sådana här superettanlag, när det kommer då talanger från MFF till exempel, eller från andra storklubbar i Sverige som har liksom framgångsrika A-lag och en bra akademi, det är att de ungdomarna är så oerhört vana vid att vinna allting, och de är vana vid att liksom göra 30 mål per säsong om du anfaller, och så helt plötsligt så kommer du till Superettan, där är det liksom inte tillrättalagt på något sätt, det är rätt ocharmig omgivning många gånger, och liksom, och framförallt så är det tuffare spel, och du blir inte riktigt segerrik på samma sätt, det är liksom inte alls lätt, och den övergången är oerhört svår för många, de allra flesta kan inte hantera den, och det är också ett problem när man kommer upp i liksom i A-laget och får sitta på bänken, då tappar man några år där, och då man skulle behövt förlora lite mer under sin karriär, så att säga. Det finns en nytta i det.
Intressant. Framförallt, du blev nyfiken på vilka tränare det är som du har.
Nej, det gör jag ju inte runt. Det är alla.
Ja, visst. Öran mot konstgräset.
Ja, precis.
Aldrig mot konstgräs.
I Superettan är det en övervägande risk att det är där man hamnar. Mm. Ja, Max, nästa punkt.
Nej, jag får väl ta den då som Fredrik tangerade, eftersom jag kanske både raljerat och ifrågasatt och räknat ut honom ett antal gånger, men jag tror inte att jag har varit ensam. Det är klart att det som vi har fått se med Bonke Innocent de fem senaste allsvenska omgångarna är någonting som ingen kunde se, och jag upprepar det igen, absolut inte tränaren Ove Rössler som nästan isolerade honom från laget i vintras. Han fick hoppa liksom bara, ja, sådär, vet, extra innerback när det fattades någon sån, och träna med de yngre vid sidan av, och det var väldigt, väldigt tydligt att, och jag tror allt det här var ett led i en tydlig ambition att låna ut honom, till och med Rössler själv nämnde ju ordet Kazakstan som hade spekulerat sig. Så att det var ingen internt som räknade med det här heller. Sen ville ju Bonke Innocent inte bli utlånad, och
alltså Kazakstan hade jag också funderat två gånger. Ja,
faktiskt. Nej, men man kan förstå honom, men samtidigt det är väldigt märklig situation, men han gnetar på träningarna, han var fortsatt rätt mycket utanför, och sen plötsligt så på en träning så går Rössler bort och pratar med honom, och det vet jag att vi studsade till oss liksom, men nu är någonting på gång här. Och den stora skillnaden som jag tror jag har sagt tidigare tror jag är att han nog ändå har lyssnat på vad Rössler har sagt till honom och spelar mycket enklare nu. Och kanske med sin intensitet, men utan att vara så brutal som han kanske var när han kom hit. Och framförallt att han försöker inte slå 40 meters crosspassningar mer än någon enstaka gång, då har det gått bra. Vilket han gjorde ibland och liksom tappade. Han har ju också fått förmågan att hålla i matcherna längre. Jag kan tycka fortfarande att han kan försvinna mot slutet ibland, men det är liksom en enorm skillnad.
Han ser ju annars mer vältränad ut.
Alltså han är, kunde han bli mer vältränad? Nej, alltså, ja, oerhört fint.
Ja, han ser lite större ut.
Ja, för han, den tvättbrädan som han, när han drar av sig tröjan, det finns ingen i närheten av att vara så fysiskt vältränad som han är. Jag vet att Marcus Rosenberg tryckte rätt så bra att han var imponerad av att han kunde komma i matchform efter att ha varit borta så länge som han har varit. Det var överraskande för honom.
Jag tycker mycket är oväntat med Bonke, men det är inte så oväntat att han får chansen som hur han har agerat när han får chansen, tycker jag. Alltså, det kan ju uppstå en situation där det kommer mycket skador och man måste liksom gräva långt ner i frysboxen, så att säga. Men det är ju också att han är ju ung, Bonke. Det är ju,
Vi glömmer ofta, ja, det.
Precis. Och ett sånt läge när man inte fått spela på ett halvår, och den senaste matchen så blir man utbytt i den 44:e minuten borta mot IFK Göteborg. Trots att det är så 0-0 liksom, och MFF hade hyggligt grepp om matchen vid den punkten. Att komma in då och ändå spela så pass lugnt och behärskat och att inte försöka vad ska man säga, verkligen visa upp sig på ett sätt, utan han har ju bara gått in och spelat som om han har spelat massa matcher den här säsongen förut, och att han har gnuggat på så under träningar och liksom inte klagat, inte gråtit ut, ingenting sånt liksom, vilket ju hade varit helt okej också att göra, för att situationen är jobbig, men det psyket han har visat upp, det var ju kanske framförallt det mest oväntade liksom. Med det sagt så tycker jag fortfarande att det är ju en 3+ spelare. Jag jag tror inte att det finns en högre nivå där. Jag står ju fast vid det, att jag tycker att det här är en spelartyp som MFF borde kunna hitta i de egna leden. Man ska behöva köpa för 8 miljoner eller vad det nu var han kom för.
Vad är skillnaden? Man säger att Bachirou kommer tillbaka och spelar istället för Innocent. Vad får man då?
Ja, ett snabbare bolltempo förstås, irrationalitet och
kreativitet.
Ja, precis. Man ska också komma ihåg, utan att ta från Bonke någonting, så har ju den här perioden när han har fått chanserna i varit mot helt okej motstånd, mycket hemmamatcher, mycket lag från nedre halvan och sådär. Alltså när MFF går in i ett internationellt spel och när det väntar möten med AIK och Djurgården, så som det gör efter uppehållet, då är ju då behöver man ju skruva upp saker och ting lite grann. Och där är ju Barcelona en helt annan spelare.
Jag skulle säga det, alltså, någonstans, det känns som alltid som vi lyfter fram bedömningen av Malmö FF längre fram. Okej, de leder allsvenskan nu, de har gjort det jättebra. Men, om vi kommer till men nu, både för honom och Bonke, så är det ju som Fredrik säger, det väntar Europaspel, det väntar Häcken, AIK, Djurgården och Östersund, alla på bortaplan. Det känns som att det kommer att vara en annan nivå under den månaden. Och det jag tänker på framförallt är att jag är inte säker på att han har tempo i sig som klarar bättre motstånd lika bra som det har sett ut nu, med uttryck eller så.
Ska jag sticka emellan med en grej som hakar i lite grann där på?
Alltså, varsågod.
Jag hade inte väntat mig att Malmö FF med de skadebekymren som de trots allt har haft i centrallinjen egentligen med Lasse Nilsson, Rasmus Bengtsson, Fouad Bachirou, Rosenberg inledningsvis, att MFF skulle stå med en förlust efter 13 omgångar har gjort. Nu har de visserligen en match mer spelade än de flesta, men de har ju då släppt in minst antal mål i serien tillsammans med AIK och gjort flest.
Ja, det är intressant egentligen när man tänker på insläppta mål, för det har jag inte tänkt på innan, att de har ju spelat en match mer än AIK, så att i praktiken har de färre mål egentligen räknat per match.
Och det kände lite så, man kan tycka att programmet framförallt här på slutet har varit ganska gynnsamt, men samtidigt så har de ju gjort det som de har behövt, det vill säga vunnit.
Men det har nog, man kan ju trots allt säga det, att programmet kanske också har gynnat dem lite grann i det här läget. Att det hade varit tuffare att möta AIK borta med så många spelare borta. Det så skulle det kunna vara.
Men det, på något sätt är det ju, din spaning blir något så att det var oväntat att det blev så väntat. det är ju inte konstigt egentligen att Sveriges bästa trupp vinner fotbollsmatcher.
Nej.
Men med tanke på skador och så, absolut. Det är, att det skulle gå så bra, nej visst.
Nej, med tanke på hur, det tycker du, flera parametrar, just det här att skadorna har ställt till det så otroligt i vissa lagdelar, så att backlinjen har döpt i slut ändå släppt in minst möjliga allsvenskan, tillsammans med att starten efter Chelsea-matcherna, om man får liksom backa, du fick backa så långt.
Ja, det går bra.
Nej, men om man backar och tittar på cup-matcherna och de två första allsvenska matcherna, så oavsett liksom om man tycker att vi spelade jättebra mot Sundsvall, så var det ju så att Malmö FF förlorade med 3-1. Där uppe. Och man förlorade en cupmatch, man borde inte ha vunnit en av de andra. Så med tanke på det så tycker jag det är fantastiskt att man har fått sån ordning på det hela till slut ändå. Och jag tycker att man ser bättre linjer i spelet de senaste matcherna än vad det var ett tag när det liksom gick lite på typ Falkenberg borta, när det gick på kanske bara att man hade bättre individuella spelare.
Men det är det som är så fascinerande också, att det är såna här små detaljer som får saker att falla på plats, och det är det som gör att liksom det är så, att det är en lång resa fram till mål hela tiden. Om man tittar på träningarna och tidiga träningarna då, så hur i vintras, det var ju inte så att Erik Larsson provade som mittback på dem. Det var ju Egson Binako fick ju testa lite på den positionen, men helt plötsligt som dels på grund av skador och sådär, så får Erik Larsson chansen där, och nu under våren har han ju vuxit fram till alldeles ypperlig på den positionen. Nästan så att man föredrar honom där än på högerkanten, där Berget då just nu är ett hetare alternativ.
Detta var en av mina inte-punkter.
Ja, du kan fortsätta.
Då tar vi den.
Vi tar den.
Jag skäler den lite där. Men just Erik Larssons alltså, tycker jag symboliserar där röran i backlinjen och hur man har rätt ut det. Jag tycker inte man behöver tveka. Jag tycker att han har varit betydligt bättre som mittback än som wingback. Jag tycker faktiskt att han var ganska dålig, väl starkt ord, men jag tycker att han bara ställde till det. Han med sina löpningar, och de blev enformiga, och han skulle dra sig in mot mitten. Och, ja, de här, han har ju spelat ett par matcher i Allsvenskan där också, och sen tidigare. Men att han har vuxit så mycket som mittback de senaste matcherna, efter lite tveksamheter kanske trots allt i början. Det gör ju att på något sätt att han, vad ska man säga, trots att Andreas Winding försvinner, så är det precis som att han konkurrerar mer på en annan plats nu, därför att alla förväntar sig väl att Jo Inge Berget blir första valet på högerkanten.
Fredrik?
Ja, men jag hakar kvar vid det här truppmässiga, och jag tycker inte att det har varit väntat att både Romain Gall och Erdal Rakip har fått stå och stampa så mycket som de trots allt har gjort här i vår. Och man visste väl att det skulle bli svårt för dem. För Gall kanske då, kanske man trodde det skulle ligga lite längre fram. Rakip visste man kom från väldigt, väldigt lång period utan spel. Utan matcher på, ja, vad ska man säga, nästan 15-16 månader tror jag det var. Och Gall hade man kanske väntat sig att han skulle få spela lite mer då, som sagt. Men att de nu, att de ändå är så pass långt ifrån att vara första val, så att Rössler plockar in Bonke förut, för att han liksom, han väljer att formera sitt mittfält på ett sätt så att de ska spela en annan typ av fotboll som de gjorde borta mot IFK Göteborg, istället för att välja att ersätta då Anders Christiansen och Fouad Bachirou med två spelare som trots allt någonstans liknar deras roller lite grann. Det tyckte jag var, det tycker jag varit lite oväntat, att de inte är längre fram så att säga.
Men vad, du menar, det är inte bara liksom Rösslers tankar, utan att de inte har kommit längre formmässigt.
Nej, men han har väl de, alltså det normala för MFF brukar ju vara att de vill spela sin typ av fotboll. Det tycker jag man, de liksom etsar fast ganska noga att vi ska spela vår typ av fotboll. Det har man ju hela tiden, så det är det som är deras styrka och sådär. Men när de möter Göteborg borta så bedömer ju Rösslö någonstans att Rakip och Gall inte är på den nivån så att man kan spela samma fotboll som man kan göra med AC och Bachirou. På ett sätt är det lite naturligt eftersom det här är Allsvenskans två bästa mittfältare. Men på ett annat sätt är det ju ändå lite, det är ju inte så att Gall och Rakip är några dussin spelare direkt. Det är ju profilvärvningar båda två. Man inte bedömer dem kunna hålla för det.
Nej, på något sätt, det man har suttit och tittat på både träningar och det vad de har fått spela, så tycker jag det märkliga är att Romain Gall känns som att han har gått lite baklänges i utvecklingen rent, och som jag varit inne på tidigare, att han inte riktigt tar till sig det här med att vara lagspelaren, att han, för att slå igenom så behöver han inte avgöra alla matcher själv. Han kan göra det för han har den kapaciteten, men han måste se sig själv i laget, och jag tycker att han gjorde några lite bättre insatser när han kom mer ut på kant och fick slå lite inlägg och komma ner till kortlinjen på slutet här i något inhopp. Vad det gäller Erdal Rakip så är det ju, jag lider med honom, men alltså de här som tror att det går att bara komma tillbaka efter ett år utan spel, det är inte riktigt så enkelt, och det är, han har säkert inte fått den bästa träningen nere i Benfica heller. En del spelare kan ju få bra träning ändå, och jag tycker att det har sett väldigt tungt ut för honom.
Nej, det var ju Marcus Rosenberg som klarade det då, ett år utan spel. Ja. Han hade ju några andra i bagaget å andra sidan. Det kanske var väldigt bra träning. Men det är olyckligt. Jag vet inte, det är svårt att se. Det är också svårt under våren att visa att man ska ha den där platsen. För oftast blir det, man märker att Gall har ju försökt att visa det genom att uppträda under sina inhopp på exakt motsatt sätt när man till exempel Bonke har gjort när han har fått chansen. Bonke har ju liksom gnetat på och liksom tagit sin roll på fullaste allvar, medan Gall, nu har ju Gall en mer offensiv roll där kreativiteten kan få utlopp på ett annat sätt, och där man faktiskt kan bli belönad för att just försöka mycket. Men för man kan inte, Bonke kan inte hålla på det viset i sin roll, för då urartar ju situationen. Men de har ju liksom uppträtt olika. Gall är ju, jag tycker man kan se att han är mer stressad när han kommer in. Han vill verkligen visa att han ska starta nästa match. Och det är inte bra liksom preferenser för att gå in i en fotbollsmatch egentligen, att det ska vara så. Man ska ju kunna vara avslappnad och så vidare, men det är ju den roll, det är ju liksom någonstans överflödets förbannelse då. Och det är ju något man får handskas med. För att om Gall vill ut i Europa sen, så är ju, det kommer inte vara annorlunda där.
Kommer MFF ha råd att behålla en sån lyxreserv?
Gall är en sån spelare som skulle kunna försvinna. Rakip lär inte göra det, men Gall skulle nog, eller, det skulle kunna vara utlåning där också kanske. Men det hänger ju ihop med allt annat som händer i sommar. Det är nog inte det första som kommer att ske. Mm.
Det har annars varit ganska tyst om sommaren, tycker jag.
Ja, väldigt tyst skulle jag säga. Nu har vi tog väl hela MFF-kollektivt semester här, verkligen. Men det är klart att det försiggår säkert en del. Ska vi komma ihåg att Andreas Winder redan har lämnat. Och jag tror att Ronald Trostason är i farozonen om han verkligen vill. Däremot får Adbachiros situation som vi har pratat om tidigare har ju förändrats med den här långvariga skadan. Så det är inte så säkert att det händer någonting där.
Men vad gäller Trostason, det känns ju inte heller helt. Jag menar, han måste ju ändå vara lite bränd efter förra vändan.
Ja, det är därför
nu har han spelat in sig i landslaget igen. Han kanske liksom...
Nej, det är mycket möjligt. Man känner ju inte de här killarna så väl så att man vet hur de rotar sig. Jag menar, om vi tar Jo Inge Berget.
Jag menar inte att han ska stanna här för all framtid, men det kanske liksom, man kanske inte har lika bråttom iväg denna gången.
Nej, men om man tar till exempel Jo Inge Berget som också har gjort sina turer ut, men som nu har köpt hus i en kranskommun söder om Malmö. Så tyder det på att han har vissa planer på att stanna.
Är det Svedala eller? Nej, det kanske är Öster.
Ja, det är Öster.
Vi kan dementera det, inte Svedala.
Nej. Vi kan ta den geografilektionen en annan gång.
Just det.
Sydöst.
Ja. Ja.
Är det jag?
Ja.
Eller det är du?
Nej, det är jag. Fortsätt. Jag var lite inne på, alltså jag hade tänkt ta upp det som ett rent påstående att... Att det förvånar mig att det har varit så tyst.
Ja, men det vill bara att hålla med. Det är överraskande tyst. Framförallt med tanke på att det inte är något VM eller EM eller något sånt där som spökar på här sidan nu. Utan, det är i och för sig varit kvalmatcher, så det kanske sätter fart nu efter dem.
Men om man tar den diskussionen ett steg vidare då, för det var ju också en vinter som var stillsammare än vad vi hade trott. Har någonting förändrats i och kring Malmö FF?
Ja, men truppens struktur. Alltså det är så många spelare som inte är på väg någonstans.
Det är väl framförallt också truppens ålder.
Ja, det är jag menar med.
Nej, men det är väl den högsta i allsvenskan, eller näst högsta?
Nog en av de högsta i Europa tror jag till och med faktiskt. Men det är bara så här, Johan Dahlin, Rasmus Bengtsson, Brang Safari, Marcus Rosenberg. Kanske vi till och med kan räkna in Oskar Lewicki, jag vet inte. Jo Inge Berget. Glömmer jag någon? Det är många som inte verkar vara på väg någonstans.
Nej, det är väl Sören Rex. Det är väl bara Esbjerg som är alternativet där.
Nej, men precis. Det är väl inte för när han flyttar hem till Danmark som om han gör det.
Nej, de har ju... De blev fyra i ligan, tror jag. Så att det är...
Marcus Hallstig, lagkapten. Han publicerade en mycket uppskattad bild på Instagram igår. Uppskattad bland Malmö-supportrar. Det var han tillsammans med två andra profiler, kan ni gissa vilka?
Jag har sett bilden. Så
ja, det ska han lyda ut.
Nej.
Jari Littmannen och Jonathan Johansson.
Ah. Var i Greenock? Nej, det var inte där de var, kanske. Vems tur är det?
Vad
är jag? Ja, varsågod. Härligt att ni är på hugget.
Nej, jag är ledsen. Nej, jag är inte ledsen, men jag måste ju få in honom igen. Jag trodde inte att Marcus Rosenberg inte bara kunde stänga av den biologiska klockan utan vrida den tillbaka och faktiskt bli yngre än han var i fjol. Och så tycker jag det känns. Med tanke på rivstart i vintras, ryggont och in i Chelsea-matcherna och knäskada och borta. Och sen så, jag har hört både Maxén på tv och flera andra i Rösler prata om det. Liksom att människan får ju inte lov att sluta. Han ser snabbare ut än i fjol. Han är alltså med och slåss om den allsvenska skyttekungatiteln, snart 37 år gammal. Och poängligatiteln, eftersom han ofta har lite assist också. Och jag trodde faktiskt inte att det var möjligt att han skulle spela på den nivån och spela så mycket som han har gjort denna vår.
Men han kanske har hittat det perfekta konceptet nu. Ja, vi ska säga, stå över två månader varje.
Typ i början, ja. Och vi ska säga att det har varit mycket gräsmatcher nu här ett år.
Är du förvånad över Rosenbergs vår, Fredrik?
Både och. får jag väl säga att det liksom inte sett varför han skulle liksom blivit sämre. Det tyckte jag, i och med att, det, att han spelade matcher in i december och började mot Chelsea då, så kändes det ju som att, ja, man såg ju ganska tydligt att han inte gått ner sig under den perioden. Så, men det är ju ändå, det är ju ändå speciellt, det som är förvånande är väl att laget fortfarande är så pass beroende av honom. Jag tycker faktiskt inte att det är en klyscha att hävda det. Och det handlar ju inte bara om att man statistiskt kan se att många andra bidrar poängmässigt också. Utan det handlar ju också om att sådana saker som inte riktigt kan mätas i siffror, utan det är vad som händer i omklädningsrummet och vad som händer utanför plan också, och hur han liksom blir en sån gestalt som andra ser upp till, och att man vill liksom springa de där extra metrarna för man vill inte svika sin kapten och sådär. Den effekten, den är ju verklig liksom. Det är ju inget man bara säger, så är det. Och hur han har på något sätt också liksom vuxit sig till en opinionsbildare inom svensk fotboll är väldigt intressant, så att hans roll blir ju bara större hela tiden. Alltså, han passar ju på, och det var oerhört politiker smart, vilket passade bra då eftersom de var Sirius borta, där det finns tydlig annan politikerkoppling via Niklas Burstor på mittfältet. Nej, men att han väljer, tar tillfället i akt och sågar konstgräset och lyfter den debatten och passar på att göra det efter en seger på konstgräs, så att han inte ska framstå som en bitter förlorare, utan tar upp det efter en seger på konstgräs och säger att vi kan spela på konstgräs, vi är bra där, men det är skit underlag
borta. Och det intressanta är för att när han var så tydlig som han var där, då plötsligt fick han med sig fler. Alltså det är ju på rätt många håll som både spelare, framförallt spelare, har uttryckt liknande åsikter nu.
Och det är fascinerande, var man än åker så, alltså, var, och såg Champions League-finalen på en pub i Göteborg, och då göteborgare ska ju prata hela tiden, så var det någon som började prata och sa att jag bodde i Malmö, och då kommer det fram direkt liksom många, det visade sig att det här var typ Glenn Hyséns stampub då liksom, så det är ärke göteborgare, ligger uppe i Olskroken, och alltså de har inte mycket till övers för Malmö, men unison respekt för Marcus Rosenberg.
Var det Paddington?
Ja, stämmer.
Ja, okay.
Alltså, det är så.
Ja. Du har pluggat
där. Nej, det var vår lagpub. Vi hade en av delägarna spelade laget. Ja, återgå. Ja,
precis. Det här kom in på oväntat listan att vi hade det som gemensam nämnare för Göteborg. Men i alla fall, ja, men det, är så, alltså det är fascinerande. Det här är ju bara ett exempel. Det har ju hänt förut också. Men att just för några år sedan så hade ju Marcus Rosenbergs rykte. Det var inte speciellt. Dels hans åsikter utanför fotbollen kände nog inte speciellt många till när han spelade i West Bromwich. Han var ju lite av ett, alltså, lite hackkyckling också, för han, det hade inte gått så bra i EM 2012 var det sista de flesta hade sett av honom. Det hade inte gått speciellt bra då, och så liksom, man får väl säga någonstans fiasko i West Bromwich också. Och att när han kom hem så var det mycket, det var ju ungefär hälften kändes ju som trodde att det här blir ju en floppvärvning liksom. Och hur han har liksom vuxit sig, dels rollen i laget, dels som poänggörare och också nu då som opinionsbildare. Han passade även på att såga uppehållet här i en text som Max skrev. Alltså det är ju, men han tar ju liksom grepp om allsvenskan och svensk fotboll för att lyfta situationen, och det är häftigt att se.
Alltså jag lobbade ju för hans, eller MFF liksom, hemhämtade av honom ganska tidigt. Och det känns lite grann som att de insatserna som han gjorde i landslaget gav en orättvis bild av honom här hemma. Alltså om vi nu tänker på att Romain Gall har lite prestationsångest när han kom in, så var det lite samma för Rosenberg. Alltså då ersatte han ju som regel Zlatan eller Henke eller Elmander. Och han var ju tydligt bakom dem i rangordningen hela tiden och hade liksom väldigt mycket att bevisa varje gång han kom in, och lyckades inte riktigt göra det.
I det här perspektivet också att han är minst lika bra som i fjol. Jag kan ju...
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
spelmässigt är han ju bättre än i fjol. Så det är värt att nämna igen, alltså att om man backar just när man pratar om hemkomsten, det är alltså sjätte säsongen efter en lång utlandskarriär som han gör i Malmö FF. Det är ju ingen som kunde räkna med att det skulle bli så.
Det var ju länge sedan han kom hem.
Ja, det är liksom
det som är det mest fascinerande.
Det är två Champions League-gruppspel och ett Europa League-gruppspel senare och tre SM-guld och två.
Men han är ju också hungrig också. En lärdom som Rössler verkar ha tagit är ju att han byter ju inte ut Rosenberg.
Nej, det är sant.
Det har ju hänt förr om åren till inte direkt muntra miner från Marcus. Han gillar ju inte att bli utbytt. Han vill ju spela liksom.
Där poppar ju upp en match direkt i sig huvudet. Det var ju den där cupfinalen mot Häcken när Oskar Lewicki blir utvisad och Allan Kuhn måste ändra om i uppställningen. Och väljer att plocka bort en forward och ta Rosenberg. Och det var ju kanske avgörande i den matchen.
Om nu det inte blir så att Marcus Rosenberg fortsätter även nästa år. Vilket jag inte håller som möjligt. Han har ju, den här gången så har han ju faktiskt inte stängt dörren. För nu tyckte han ju, han har ju inte sagt rakt ut att han ska sluta. Han vågar inte göra det numera.
Nej, men det är ingen som har riktigt frågat honom, tror jag, heller.
Nej, det är kanske så. Vi får nästan ta och göra det nu. Men då kommer han ju förmodligen minnas just det bytet som en av sin karriärs mest negativa händelser. Just på grund av hur MFF tappade matchen efter det. Och det var den där titeln han aldrig fick liksom.
Fredrik.
När vi ändå pratar om kuppen så kan jag ju ta det som en inte väntat att MFF skulle åka ur kuppen på det sättet som man gjorde. Och att de hade, att det var inte väntat att de skulle ha så svårt att ta sig vidare från Chelsea-matchen. Kanske hade man intalat sig att det skulle bli lite lättare och tog lite för lätt på uppgiften att skaka av sig den matchen. Kanske trodde man att man var lite bättre än vad man var efter Chelsea-mötet som trots allt, ja, det var ju inte riktigt match, så att säga. Chelsea gick ju sen vidare och vann hela Europa League. Liksom, så att det var, klassskillnaden var ju rätt enorm.
Där får man ju också säga till MFFs försvar att även om Chelsea inte hade bästa laget i de matcherna, om man sen har toppat laget lite mer i Europaspelet, så har ju Chelsea ändå gått på någon slags farthållare genom hela Europa League och vunnit. Det var första borta semifinalen mot Frankfurt som blev oavgjort. Annars har det varit klara segrar hela vägen.
Ja, inte hemmamötet med Frankfurt. Det var ju straffar trots allt.
Var det så? Ja, det var det.
Det var ju kryss hemma också. Så jag tror det blev 1-1 hemma och så straffar som avgjorde det. Så där hade de ju problem. Men i övrigt har de ju liksom lite lekt sig genom den turneringen. Men i alla fall att MFF skulle ha så svårt att ladda om så att liksom man inte ens tog sig vidare för cupens gruppspel.
Ja, men Öster inomhus.
Öster har ju
Öster inne är svårt. Men det är alltså det cup-debaclet, det är ju mer än så. Det var ju med stor möda de slog Lunds BK i december eller november, förlåt. Mm. De tvingas ju byta in Marcus Rosenberg för att reda ut. Och matchen mot Degerfors är ju fortfarande, alltså rent resultatmässigt, det knepaste hittills, eftersom Degerfors borde haft 3-0 i paus. Den insatsen är ju en av de absolut värsta jag har sett MFF på mycket, mycket länge.
Också topplag i Superettan.
Och det var väl där...
Det är inte Öster.
Det var väl i den matchen Carlos Strandberg i princip spelade bort sig från spel i Malmö FF, skulle jag vilja säga.
Han spelade mot Öster också, gjorde han inte det?
Mm. Jo, han fick ju fler chanser.
Oinspirerad insats,
ja,
där
var
också.
Oerhört oinspirerad. Alltså, Rössler bestämde ju sig för att spela honom i kuppen. Men insatsen mot Egerfors var ju som han... Det kröp igen på läktaren.
Mm. Ja, han har ju spelat allsvensk fotboll för Malmö FF också i vår.
Ja.
Mot Häcken. Men där är ju också intressant vad som hände där på den, på den punkten nu. Det är ju överlag väldigt många spelare i allsvenskan vars framtid är osäker. Vi har ju Vidar Örn Kjartansson till exempel. Och Carlos Strandberg. Men jag antar att han vänder hem till Malmö.
Ja, kan ju bli en förhandlingssak med MFF och Örebro också naturligtvis. Det som jag har sagt innan, det knepiga är ju att sista matchen innan han ska tillbaka är MFF och Örebro. Och det ska bli spännande att se hur de resonerar där, om inte fortsättningen är klar då.
Intressant med hur olika förbundskaptener och tränare ser på spelet för övrigt. Då under MFF-tiden så var ju Kjartansson knappt med i den isländska landslagstruppen. Mm. Nu spelar han ju ensam anfallare.
från start. Och jag kan inte påstå att han är så mycket bättre spelare nu än vad han var när han var i Malmö.
Jag tycker inte han är bättre.
Han är samma spelare skulle jag säga.
Ja, jag skulle också säga att det är exakt samma spelare.
Han gjorde mer möjligt i Malmö. Är det jag?
Ja.
Då tänkte jag ge mig in lite på ett lite svårare ämne, vill jag säga. Jag vet att det finns alltid en del som reagerar på sådana resonemang, men ungefär så här. Jag hade inte förväntat mig att Malmö FF med klar känsla av att det är tränaren Ove Rösler som bestämmer skulle bli mer slutet och mer, vad ska vi säga, hålla tillbaka information runt laget på det sättet som man har valt att göra under våren. Jag har all respekt för det, att man vill inte skylta med skador hur som helst och så vidare. Och samtidigt så har jag, som sagt vid många tillfällen tidigare, tycker att Malmö ska ha ett sånt självförtroende så att det ska inte vara avgörande. Tänker framförallt på diskussionerna eller snacket runt Bacirous skada. Där det för en lekman var framstod som väldigt tydligt att han inte skulle spela mer fotboll under våren. Och ändå så var det väldigt luddigt. Och likadant faktiskt med Rasmus Bengtsson på slutet här när det pratades om att nu tror jag i och för sig att Rösler har en liten annan smärttröskel mentalt. Alltså han vill att spelare ska spela med högre smärta och ibland kanske inte riktigt förstår varför medicinska team håller tillbaka. Men att överhuvudtaget prata om att Rasmus Bengtsson skulle vara aktuell för spel där, när det väntar så mycket viktigt i sommar, all logik sa att det här är inte realistiskt. Och jag tycker det är lite synd gentemot supportrar. Det är inte synd om oss, det är inte synd om oss i vårt arbete, utan det, jag tycker det är lite synd om supportrar att man inte kan behålla den här rätt öppna tydligheten det är inte så. Jag kan ju känna hur folk i staben runt Rösler får hålla igen ibland, och det är ganska tydligt att det oftare nu så skickas frågan till huvudtränaren vad som ska sägas och inte.
Är det en förvånande utveckling?
Nej, det skulle vi inte säga. I takt med att man tycker att man vill bli en Europa League-klubb. För det är väl det man siktar på snarare än en Champions League-klubb. Yeah, yeah. För det är så svårt. Men det, då är det ju, många gånger så känns det inte som man tänker efter riktigt. Utan ja, men man ser på de andra och de stänger lite fler träningar. Och titta nu när man möter Alkmaar där. Och liksom, då får ingen se. Och då är det liksom... så kan vi också göra. Det är okej tydligen. Och där gör de bästa klubbarna. Och de har så många fystränare och de åker si och så många veckor på försäsongsläger och de stänger si och så många träningar. Ja, men då, det här är bra. Kan vi kopiera det liksom lite grann?
Jag tror bara inte riktigt på den med lite för tvära kast här. Utan, Malmö har ju fortfarande väldigt öppet runt träningarna. Jag har sagt det många gånger. Det är en välsignelse. Alltså, det är fantastiskt att möjligheten finns där. Och det, jag är bara mer lite förvånad att man springer med och skruvar åt såna här saker. För att jag tror med all respekt att om Falkenberg ska möta MFF eller HF ska möta MFF så har de ändå så mycket annat att tänka på. Så att det är liksom, jag tror att de har information. Kan vi räkna ut att Bacirou spelar under våren så tror jag nog att de allsvenska klubbarna kan räkna ut samma sak också. Det är liksom bara att se, är de med på träningar? Är de ute på träningar? Jag uppskattar, och jag vet att många andra uppskattar, när man kan och vill ge tydliga besked där man kan göra. Sen finns det en massa situationer där man inte vet. Och det är en annan sak.
Jag tror också att man ska vara försiktig med hur man väljer att hålla tillbaka information. Eller kanske snarare för sig överlag. När det kommer till hur öppen man är som förening. Malmö FF har ett ganska ordentligt publiktapp de senaste två säsongerna.
Precis.
Och jag vill inte utesluta möjligheten att det, jag säger inte att det är hela förklaringen, men en del i förklaringen är nog att man har blivit lite mer distanserad. Det är ju ingenting man någonsin kommer skriva under på själv, men ja, det går inte att utesluta att det är så i alla fall.
Jag vill återigen betona att spelarna är ju väldigt generösa med att ställa upp både för supportrar och naturligtvis även för oss i media i samband med träningar och så vidare. Däremot så är det ju ett oerhört fokus att allting ska ske precis där, och det kan ju också vara lite synd ibland att man inte kan få vidga vyerna lite grann. Det är ju för oss också kul ibland att kunna skildra människorna bakom spelarna och lite oväntade saker.
Ja, det har ju blivit den typen av artiklar har ju nästan, man ska inte säga försvunnit, men de är inte så vanliga i alla fall. Att man träffar någon på stan och så vidare. Och det var inte så länge sedan som man kunde ringa vem som helst i truppen egentligen. Nej. Och ställa några frågor om vad det var. Nu är det ju de här minuterna efter träningarna som gäller liksom. Ofta i pressrummet och det ska vara, ja, det ska vara Puma kläder på och så vidare. Liksom.
Mm, precis.
Inte på, de som skriver, men på de som, det är nästa de som intervjuas. Ja, det är nästa steg för att dra på den här.
Journalister från tidigare öststaterna på mästerskap som går i landslagsoverall.
Ja.
Som man vet.
Sen är det ju helt givet för supporterna, är det ju vinster som räknas. Så det, liksom egentligen, jag tror det är mer att jag vill nämna det, det är mer för att ge en bild av att ibland så kanske helheten saknas, och jag tror också att supportrar kan sakna de klara beskeden. Alltså vi kan ju också se på frågor vi får på sociala medier eller i mailform och sånt här. Som kan handla just till exempel om Batshuayi eller vår live-rapportering för den delen. Är Batshuayi aktuell för nästa match? Ja, men snälla, vi har sagt hela tiden att han kommer inte spela mer i vår. Men den informationen har ju inte kommit ut från klubben. I citat.
Det har därmed under våren kommit väldigt många spännande citat från det medicinska teamet, tycker jag. Det är mycket så man får läsa mellan raderna.
det vill säga, då kanske de tvingas. Samtidigt som jag vill betona att jag tycker faktiskt att de försöker verkligen, och de är väldigt ödmjuka och väldigt kontaktbara. Alltså det är lätt att få tag på dem och få ut informationen. Det är mer den här vridningen att inte riktigt, ja, som du säger, man får läsa lite mellan raderna.
Men när Fredrik nu tar nästa punkt så är det klarspråk.
precis. Ja, det ska inte bli väldigt svamligt. Jag ska säga att det var inte väntat att situationen på, inte på läktarna eller kring läktarna eller vad man ska säga, jag vet inte om man ska, nu gäller det att värdera orden precis rätt här nu, så att inget feltolkas på något sätt.
Men det kommer det ändå göra.
Det kommer det såklart göra. Men att den situationen mellan polis, supportrar och nu på senare veckor även Björn Eriksson inslängde den här mixen, att den skulle bli så pass tillspetsad som den har blivit, det var inte väntat. Att det dyker upp situationer kring supportrar, supporterkulturen i stort, det sker ju med jämna mellanrum. Det känns ju som att det liksom, det är någonting som alltid ligger och puttrar, och det är inte, behöver inte vara något negativt, det finns en laddning och det ska vara lite så. Men ibland så kokar det över, men jag skulle nog säga att så tillspetsat som det har varit den senaste månaden, så har det inte varit på, ja, jag minns inte när det har varit så här tidigare i alla fall. Och det tyckte inte jag, det tycker jag har varit oväntat, och jag tycker det är många som har fattat oväntade beslut längs hela vägen. Kanske framförallt polisen, är att hur man liksom bara drar åt tumskruvarna hela tiden. Och att man liksom inte verkar ha förankrat sin strategi i någon slags verklighetsuppfattning. Och att jag tycker man använder en strategi i de här frågorna som man inte använder i andra fall när man bekämpar tyngre kriminalitet. Nu är ju inte det här tyngre kriminalitet det handlar om, viktigt att påpeka. Men strategin går ju att applicera på andra fall. Och man använder sällan det här liksom att man från högsta punkt bara har fattat ett beslut och det här ska verkställas till varje pris med den här villkorstrappan då, till exempel. Och någonstans emellan kommer ju klubbarna och i kläm, och det framstår ju som helt barockt att MFFs evenemangsansvarig Patrik Andelin kan bli polisanmäld om det kommer in pyroteknik på läktarna, vilket kan ha skett flera dagar innan via att någon har gömt någonstans i något skrymsle. Så det blir ju helt otroliga situationer som är jättekonstiga.
Men jag studsar ju till bara den här Kalmar säkerhetsansvarig plötsligt anmäldes och åtalas.
Ja, de har inte väckt åtal än.
Nej, men
tror jag.
Kan åtalas för det.
Kammaråklagaren där har ju sagt att han har ett starkt case och hoppas kunna väcka åtal inom kort. Och ja, också, det vet man för sig, det är ju inte så oväntat att en sån högt uppsatt man som Björn Eriksson, som väl är 72-73, när man har den erfarenheten han har och liksom höga poster inom väldigt många olika samhällsorgan, att man har lite svårt att liksom känna att oj, har jag tagit mig lite vatten över huvudet här nu? Sitter jag på för många stolar? Och då känner man så här att nej, men jag är så pass erfaren, jag klarar av det här. Att det är uppenbart att det finns en intressekonflikt i hans roll.
Så är det ju absolut. Det är ju, Det är konstigt att kanske att ingen har reagerat på det överhuvudtaget innan. Men det är väl också lite typiskt. Om man ska generalisera för samhället i Sverige, hur det ser ut, att maktens män, för det är väl oftast de, ser inga begränsningar i hur mycket de kan roffa åt sig. Det är nog inte ovanligt. Jag tror inte han är unik på det sättet. Utan,
Det är liksom ett fascinerande. Det är inte första gången och det är förmodligen inte sista gången man ser det här. Att han bara svarar med att säga att nej, men det finns ju ingen intresse i konflikt i det här. Det här har jag inte några problem att hålla isär. Men det är liksom inte riktigt upp till honom att bestämma det. Nu har de ju tillsatt här en oberoende utredning som ska komma fram till någonting. Vi får väl se vad de kommer fram till. Min gissning är att de inte kommer komma fram till så mycket mer än att han kommer sitta kvar. Det brukar väl vara så. Jag tror att om han är smart här så väljer han att ställa sin plats till förfogande. Jag vet inte om omedelbart är nödvändigt, men inom det närmsta liksom, att han inte ställer upp till omval.
Det kommer han inte att göra.
Det kommer han inte göra ändå. När det är nästa val kommer nästa
där var det ju lite olyckligt eftersom det precis har varit riksidrottsmöte nu.
Ja, okay.
Så man kan säga att hade den här historien dykt upp ett par månader tidigare så kanske läget hade förändrats. Mm. Men för att ge någon sorts bakgrund där, så han kom ju in som ordförande i Riksidrottsförbundet som en, vad ska man säga, en nästan räddande kraft när det var väldigt starka slitningar där. Och det var egentligen meningen, om jag minns rätt, att han bara skulle sitta i 4 år, det var så han uttryckte det själv. Mm. Men tog ett pass till. Men det var väldigt tydligt att han inte ska fortsätta sen.
Ja.
Och svensk idrott behöver ju, det är en annan diskussion, men behövdes han då när han hoppade in, så behöver ju svensk idrott en helt annan typ av ledare idag, eftersom det har hänt väldigt mycket i samhällsutvecklingen runt omkring, och det är oerhört stora utmaningar som idrotten jobbar med, alltså med minskat antal utövare och medlemmar och ungdomar som sitter still. RF har ju jättemycket planer för det här, men jag tror att man bör ha en mycket modernare och starkare ledare utåt för att driva de frågorna framöver. Så han kommer ju inte att vara kvar sen.
Nej, men jag tycker också under den här vevan, saker han har sagt inför det här lobbyarbetet som han, som enligt Expressen har visat att han faktiskt har bedrivit, och de har ju också granskat saker han har sagt som faktiskt inte stämt i det här. Jag har svårt att se att den här situationen ska kunna nå en lösning om han är kvar på den posten. Jag tycker förtroendet för honom är så pass, från fotbollens håll i alla fall ska väl påpekas, är så pass skadat att det känns ja, icke-reparerbart faktiskt, tycker jag. Och det är ju väldigt olyckligt att det har blivit så, för att det är ju verkligen inte vad situationen behöver. Men ja, han har ju på många sätt gjort bort sig tyvärr.
Men det är ju maktens män där igen. Karl-Erik Nilsson, ordförande i Svenska fotbollförbundet, gick ju direkt ut i princip och sa att fotbollförbundet stod bakom honom.
Mm. Nej, men så håller de ju på, så där har de ju alltid hållit på, och det politiska spelet är ju viktigt för dem. Liksom, Karl-Erik Nilsson är ju vicepresident för UEFA.
Ja, just det.
Och de lägger en match i Baku där en i Arsenal inte kan resa till. Alltså det är ändå en, inte startspelare i varje match, men det är liksom, det pågår, det, liksom, det strider ju egentligen mot allting vad Svenska fotbollförbundet står för, den typen av aktioner. Men man gör ändå så för att det politiska spelet pågår.
Det politiska spelet är väldigt starkt i idrotten. Alltså Björn Eriksson var ju verkligen elefanten som klev in i porslinsrummet från början. Han har ju trampat på många fötter och tår och varit inblandad. Så att jag tror att han gjorde rätt stor nytta när han kom in. Men jag tror att också en sån person som kanske borde gått ut redan nu, redan innan där. Sen ska vi komma ihåg att detta är ju faktiskt, vad ska vi säga, det har ju hänt tidigare under flera år. Det kan ju tyckas märkligt att frågan inte har, om den här intressekonflikten inte har dykt upp tidigare också. Mm. Han har ju också varit huliganutredare. Och där konstiga är att där uppskattades nu hans arbete av ganska många parter. För att han var väl relativt tydlig. Men det visar väl kanske också återigen bara då att han har fingrarna i för många syltburkar på en gång. Och det är ju inte bra för utvecklingen inom idrotten heller.
Nej, men just att den typen av högt uppsatta män inte riktigt kan ha distans till sig själva på något sätt. Det är väl inte oväntat i sig. Men det oväntade tycker jag är att faktiskt polisen har tillåtit att den här situationen har fått gå så långt som man hade kunnat lösa det här på ett bättre sätt genom att ta några steg tillbaka. Hitta någon slags, vad ska man säga, common ground för att liksom, vad behöver göras för den här situationen? Vilket ansvar ska vi lägga på de olika grupperna? Vad kan vi kräva av klubbarna? Och vad är rimligt att polisen ska göra? Och vad är rimligt att supporterna ska göra? Och liksom, att man bara kör det in i kaklet där. Vi har inte nått kaklet än, men att man kör på väg mot kaklet. Det hade jag faktiskt inte väntat. Men jag trodde nog att de var lite smartare än så.
En tanke som faktiskt poppar upp hos mig nu. Men det är faktiskt lite märkligt att eftersom det här har blivit en så stor fråga under våren. Och där polisen då har skenat iväg väldigt långt. Och positionen har varit låsta från andra sidan. Så det är nästan lite märkligt att man inte på ett högre myndighetsplan har gått in och liksom försökt styra upp det här. Sverige har faktiskt en väldigt förnuftig, upplever jag det som, justitieminister Morgan Johansson. Som dessutom är fotbollsintresserad och lite MFF-are. Jag tror att det kanske är det som behövs att någon utifrån verkligen talar om att nu har ni överskridit alla gränser. Nu får ni faktiskt sätta er ner och lösa det här istället.
Jag hade också velat se, även Amanda Lind då, som ju faktiskt är både fotboll och kulturminister. Och här har vi ju också en fråga som borde vara right up our alley då. Med tanke på att det här handlar om fotboll och att det handlar om kultur i förlängningen.
Men det är just den där andra biten, polisbiten är inte hennes. Men det kanske
nej, nej, precis, nej, men liksom just att hon tar sig ton i frågan om hur hon ser på det. Det är konstigt tyst. Och jag tycker att vanligtvis så vill ju inte ministrar kliva in när det är så att säga inom citationstecken små frågor, utan det får ju beröra fler då. Man har väl i min gissning att man har bedömt den här situationen att det rör väl bara de som står på ståplats, och trots allt procentuellt sett i Svea rike är ju inte det speciellt många, men nu tycker jag att det börjar nästan bli en principiell diskussion om det här.
Som det är lite det jag menar också, att man måste på något sätt höja det till en annan nivå så att någon, jag ska inte säga medla för det är väl fel uttryck, men någon liksom som kan ta in ett litet fågelperspektiv på det här. Amanda Lind är ju så att säga chefen över idrotten och Morgan Johansson är chefen över polisväsendet ytterst på regeringsnivå, och det kanske är dags att sätta ner foten.
Men ibland känns det som att oviljan att blanda sig där också grundar sig lite i alltså fotbollförbundet och RFs så att säga, ställning i landet. De känns ju lite grann som någon sorts statliga institutioner nästan, så som de fungerar. Och man tänker kanske lite grann att men de är ändå, där är folk som har varit i politiken innan de vet hur det fungerar.
Jag tror fotbollförbundet är där mer än RF är, om jag ska vara ärlig. Jag tror RF, det trampar på djupt vatten, men jag tror RF är en bredare, tittar man ur sociala perspektiv och sånt, så tror jag att RF har en bredare bas och än vad fotbollen har faktiskt.
Men borde, nu är det klart att det ligger i stora ekonomiska intressen i det här, men alltså tror ni det hade sett annorlunda ut om i detta fallet då svensk elitfotboll hade haft ett större inflytande?
Svårt att säga.
Det är ju egentligen bara fotboll och hockey som det är, liksom är aktuellt för, men hade vi, vad är känslan att det hade varit?
Det är så svårt att säga, tycker jag. Det är svårt att veta om föreningen är mogen för att ha ett större inflytande också. Men det spontant skulle jag ju säga att ja, det hade kunnat vara mycket bättre. För någonstans är de ju en, många gånger en väldigt sund röst i debatten. Liksom, och de har ett perspektiv som kanske, som är då supportperspektivet, som kanske många gånger saknas. Framförallt när polisen gör sina analyser av situationer.
Jag vet inte om du kan för lite om SEFs organisation, så om de är tillräckligt breda, alltså har tillräckligt mycket, är tillräckligt stora för att kunna hantera alla frågor. Mycket hanterar mycket med marknadsföring och tv-avtal och allt sånt här också, men det har ju hänt mycket. Det var egentligen där du började, Fredrik, att det, hela situationen har blivit lite absurd, eller blivit mycket absurd, med tanke på att jag tycker att det är mycket bättre på de flesta plan, på läktarna och runt matcherna. Och
vi har alltså, hur många som går på fotboll som helst i Sverige. 2 miljoner förra året, och det ser ut att öka.
Och liksom den här rena huliganproblematiken som för du funderade kring när det hade varit så här tidigare. Man kan säga att när det här dödsfallet skedde upp i Helsingborg, där var det ju på något sätt, då tyckte jag det hade eskalerat till en punkt när jag tyckte att den delen var oerhört obehaglig, och det slogs i grusgropar och mellan firmor runt om i Sverige. Det där har ju tonats ut mer och mer. Och jag tror delvis är det en medveten strategi från polisen att man inte ska prata om de där tillställningarna. Men det är en ganska tydlig känsla av att det är ju mycket, mycket lugnare runt matcherna.
Och där har
åtminstone
ju,
här nere, ja, i alla fall.
Och där har ju faktiskt supportrörelsen en väldigt, ska ju ha en stor ryggdunk för det jobbet också. Man har liksom själv sanerats på ett sätt, får man säga, genom också att man har blivit inbjudna till samtal. Och under den här perioden så har ju SEF fått en allt större roll inom svensk fotboll. Och liksom, Mats Enqvist har lyft de här frågorna på ett annat sätt. Och man har liksom poängterat att vi måste kunna prata om det här. Och vi måste kunna på riktigt sätta oss ner och diskutera vad vi kan göra. Det går inte bara att sitta i ett konferensrum och bestämma en ny lag eller en ny strategi. Och så kör man den ett tag och så ser man vad som händer. Utan det är ju liksom hårt arbete från många fronter som faktiskt har gjort att det har blivit bättre. Men man förstår ju också att polisen, det verkar som att de har ju ett krav på sig någonstans att inte vara slapphänta då när det brinner pyroteknik. Och då är det ju liksom, det är tydligt att kunna bekämpa det. För att här är det en eld som brinner väldigt tydligt. Där, när det egentligen finns problem som är mycket, mycket större och som vi har liksom fått svart på vitt nu under bara de senaste 2 veckorna, det här med spelproblematiken och att en spelare i Elfsborg som granskas då för hur han har uppträtt på planen under matchen mellan Kalmar och Elfsborg, som då anses vara möjligtvis kunna ha uppgjorda delar av sig.
Vi kan väl i den här supporterdiskussionen också notera att det till helgen nu den 15-16 så samlas alltså SFSU, supportrarnas egen organisation, för sommarmöte här i Malmö. Och det blir naturligtvis jätteintressant, och förhoppningsvis kan man hitta nya vägar där. För jag har ju sagt det tidigare, vill betona det igen, jag tror att om polisen verkligen måste ändra strategi, så tror jag också det är viktigt att supportrarna inte bara säger att vi vill ha en dialog, utan att man också ger förslag på vägar framåt. För att det är nog en nödvändighet.
Också medialt bra att lägga den här uppehåll i allsvenskan. Smart.
Ja, det är mycket resor som det är när serien pågår ju.
Ja. Så att
det är svårt att liksom hinna med ytterligare.
Har ni fler punkter som ni vill ta upp?
Jag har en liten punkt.
Ja.
Det var lite oväntat, tycker jag, att MFF har så många uddamålssegrar mot lag från den nedre halvan. Det här är ju någonting som jag har varit på tidigare. 5 av 9 segrar som MFF har tagit i vår är med uddamålet. Och samtliga mot lag på nedre halvan. Lite oväntat.
Man kan ju känna exempelvis att derbyt i Helsingborg borde ha varit stängt i paus. Det var ju en... Där MFF gjorde en väldigt, väldigt bra första halvlek. Men det blev ju bara...
Men kunde också ha varit oerhört.
Ja, kunde varit. Men det hade ju inte speglat händelserna.
Nej, precis. Nej, men det tycker jag ju många matcher. Titta på Kalmar-matchen. Det borde ju inte heller slutat 1-0.
Nej,
derbyt var märkligt. Det var ett riktigt derby på något sätt. Mer derby än vad jag trodde det skulle bli.
Det var ju inte väntat.
Nej, men som du säger att MFF gör ju en väldigt, väldigt bra första halvlek. Och det kändes ju liksom som att man fortsatte på någonting som man har hittat i de här sista matcherna. Men den energin HIF kom ut med till andra halvlek verkade chocka Malmö fullständigt. Och det är ju ren försyn att de inte åker på baklängesmål där i början.
Där är det. Och jag har ju gett min syn på bakgrund till det någon gång tidigare, så det behöver inte gå in på igen.
På derbyn?
Nej, men just det här uddamålshaveriet.
Ja, nej, det pratar mycket om det. Ska det får ni lyssna på gamla avsnitt.
Ja, har ni något att göra under sommaren?
Nej, men om vi samtidigt, i det anslutning till det Fredrik säger, så är det ju väldigt spännande att se när det här drar igång igen. För det första så brukar ju Malmö ha en tradition av att vara lite trögstartad efter uppehåll. Men med Europa likväl mot lag som man ska slå både i omgång 1 och 2 utan större problem i alla fall. Men att det sen dyker upp bortamatch mot AIK och Djurgården ganska inte tät följd, men relativt ändå under juli månad. Man har också match mot Örebro hemma som då är lite enklare. Men det känns som att det kan bli ganska mycket upp till bevis. Och det blir naturligtvis spännande att se också vilket lag det är som spelar i sommar. Och vi vet mer, MFF drar igång träningen nu på lördag i samband med det här supportermötet dessutom. Men vi vet ju inte om Lasse Nilsson är tillbaka fullt. Vi vet inte ens om Fouad Batshuayi är tillbaka fullt. Så att det finns ju frågetecken att räta ut där. Och rätt vad det är så är det någon spelare som inte är där för att han är någon annanstans.
Ja, det är det.
Har vi några datum vi borde hålla koll på? Frågar jag pedagogiskt.
Vi kan ju säga då att MFF börjar träna den 15:e. Nu tar jag kalendern ur huvudet här nu. Den 19 juni lottas Europa Leagues kvalomgång 1 och 2. Och som vi har sagt tidigare så är MFF sidat. Idag när vi spelar in det här så lottas den förberedande kvalomgången. För det finns en sån med, jag tror det är 8 lag inblandade. Även i år. Och de vinnarna ur dem kan ju också lottas mot Malmö FF. Eftersom de kommer vara osidade lag i kvalomgång 1. Det var den 19:e. Dagen efter den 20:e så spelar MFF träningsmatch mot Sønderjyske på stadion klockan 14, om vi ska vara noga.
Då blir det ingen krock med matchen mot USA och Sverige.
Nej, den är senare.
Precis, den är 21. Ja.
Och Sønderjyske, det är där Simon Kroon hade stor succé för några år sedan.
Med ett stort E på slutet.
Just det.
Underligt nog.
Men det är ett företagsnamn, så det är ingenting vi... det ser inte ut så i svenska. Nej. Och sen nästa datum att veta då är den 25 juni då MFF möter kroatiskt motstånd. Och nu kan jag inte braka om lagets namn.
Nej.
Tittar vi på Fredrik här.
Ja, men alltså, du får ge mig lite förberedelse.
Jag kan säga att under tiden då...
Bortrest en vecka, jag är helt utanför. Gorica
heter det, just det. Och sen är det alltså då bara 5 dagar till att det är AIK MFF den 30 juni uppe i Stockholm. Första omgången i Europa League 11 juli. Och däremellan har väl MFF hunnit möta Örebro hemma också. Hoppas jag inte har vimsat till datumen.
Nej. Det räknar med att du inte har. Om ni inte hann med anteckningsmaterial så är det bara att backa bandet och lyssna igen. Vi nöjer oss så för den här gången. Vi kommer väl att återkomma någon gång här innan serien börjar igen, hoppas jag.
Det blir ju lite speciella förhållanden nu under sommaren, det får vi väl betona.
Så är det ju. Det här har hur som helst varit avsnitt nummer 185 av MFF-podden, där vi anser att svensk konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll, och inte tvärtom. Det har blivit jättekonstigt. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman, och ansvarig utgivare är Pia Renqvist. Tack för oss, hej hej!
Hej hej!
Vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.